Det är en otroligt stor glädje för mig att vara här. Jag har ju faktiskt varit här i 23 år. Nej, förlåt. Nej, jag har inte varit. Jag har varit här i nästan 28 år. Jag var här premiären på det ohelig Lillhammer, prickade upp i Lillhammer. Och sen så har jag varit här, inte varje år, men jag har varit här i många år. Så jag är snart en antikvitet här, tror jag. Men de brukar bli värdefulla med åren då. Så vi får hoppas det. Men vi är väldigt glada. Min kona kunde inte vara med här idag. Hon kom hem idag från Ukraina. Hon är där nere och jobbar med våra hjälpsändningar och med mat och mediciner. Vi har fått över 7 miljoner kronor värt av mediciner som vi har kunnat bringa in nu på några veckor bara. Från svenska apoteket har bara välsignat oss med så mycket mediciner. Och mat går in varje dag och så tar vi ut flyktingar som behöver tas ut. Och vi kör med bilar över hela Ukraina nu och arbetar. Och min fru är fullständigt intagen av detta arbete. Så jag har ju en bok som jag har skrivit som heter Ryssland stal våra hjärtan. Men Ukraina stal min fru. Så jag känner mig ganska knust här. Hur den är. Men det är så härligt att få tjäna Jesus och hjälpa detta folk som går igenom en sån svår tid nu. Så vi är inte för krig och vi är inte för ondskan, utan vi tror på en fredsförste som ska komma, att freden ska komma och det ska bli stilla på det här kriget. Vi ber om det varje dag. Vi gråter och vi häpnas över vad vi ser och hör. Men vi är också förvissade att i den här tiden så drabbas vi inte av svårmod och depression, utan vi lyfter våra ögon. Vi lyfter vår ande. Vi blir mer frimodiga. Vi blir mer, liksom, vi får ett annat, vi kan fungera bäst i de här tiderna, känns det som, i vår församling i alla fall. Nu kopplar vi på liksom, och nu är det dags att göra saker för Gud och våga bryta ny mark för Guds rike. Så det är väldigt härligt och det är härligt och det är förfärligt. Men jag tänkte på när vi sjunger om Jesus. Tänk, det finns många namn som har varit, men de är inte längre. Och tänk på det. Många världsledare, de var, men de är inte längre. Men det finns en, bara en i universum man kan säga att han var och han är och han ska komma tillbaka. Och det är Jesus Kristus. De har kommit och de har gått alla världsledare. Och de kommer att komma och de kommer att gå, de som är nu i makt. Men han kommer alltid att bestå. Så det är bra att investera i honom. Eller hur? Så be gärna för detta. Fortsätt att be för våra vänner i Ukraina. Vi har ju många som kommer in här också. Jag har hört att det finns en del här i området. Som kanske några här ikväll i möte också. Som har kommit från Ukraina. Vi vill signa er. Och vi ber för alla våra vänner. Och vi vill få våra kristna vänner i Ryssland också. Som också har det väldigt, väldigt svårt. Så vi är inte för eller emot någon människa. Gud är för alla människor. Gud älskar alla människor på jorden. Han dog på ett kors för alla människor, för alla folk, för alla folkslag. Han är för alla, han är inte emot någon människa. Så det är väldigt viktigt att förstå det. Så vi inte drabbas av hat mot en folkgrupp, utan vi älskar alla människor. Kärleken vinner. Den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Den förgås aldrig. Mycket går förbi, men inte kärleken. Amen. Nu ska jag skynda mig att predika. Jesus kommer snart och tiden rinner iväg här. Men jag faktiskt, det här är den fjärde nationen jag är i den här veckan. Så att, som du hörde, så är jag pensionär. Jag har gått ner på heltid. Jag är 68 år nu och skulle trappa ner hade jag tänkt och gå ner för några år sedan. Och så blev det tvärtom. Det blev fortsättning följer. Så det är väldigt härligt att få tjäna Gud. Och jag är tacksam till Gud att jag får fortsätta att predika. Och jag har haft mina resor med min hälsa också några år här. Men jag har kommit igenom och hade två hjärtstillstånd då nästan. Men Gud startade hjärtat på mig igen. Så jag fick leva vidare. Så det är vi tacksamma för. Så nu försöker vi gå ner på heltid då. Inte köra lika hårt som tidigare. Så är det. Men jag hade tänkt liksom, men så helt plötsligt satt jag på tvn hemma en lördag morgon och tittade på TV4, god morgonprogrammet, och sitter i soffan där, så sitter det en känd rappare i Sverige som heter Sebastian Staxet och i soffan där, och så frågar han, vad har hänt med dig Sebastian, du hatar alla för 4 år sedan du var här, vad är det som har hänt? Så säger han bara, jag har mött Jesus, han. Och då kände jag, nu har vi fått ett nytt redskap i Skandinavien. Som Gud. Och då kände jag den mannen skulle jag vilja träffa. Och då blev det bara så att till slut att helt plötsligt så ringde han mig bara en dag och sa: "Hej du Sebastian, du har ju en fett stark story om Ryssland, kan jag få höra lite mer?" Och sen så började det. Så kom han hem till mitt hus och där fick vi sitta och bad och vi läste Bibeln och vi bad och den helige ande började tala till att vi skulle börja med tältmöten igen då. Sebastian var rolig, han sa: "Det har aldrig funnits tältmöten i kristens historia." Så han, där, du sa att det här är inte helt nytt. "Nej", så det har varit mycket tältmöten i kristens historia innan du blev frälst. Det var så fantastiskt att höra en nyfrälst. Så jag har fått en idé som inte har funnits förut, tältmöten. Men för att göra en lång story kort så fick vi möjlighet att köpa Jörn Strands tält nere på Tromöja. 4000 sittplatser var nästan nytt och det köpte vi. Och vi har haft det nu innan coronan kom då. Så har vi varit och kört hårt med det här tältet. Vi har varit på 3 platser med det och det har varit fullt varenda plats. 4000 människor har kommit. Människor som aldrig har gått i kyrkan förut. Ungdomar som väller fram till frälsning varje kväll. Det är helt fantastiskt vad som sker. Och vi är så glada att få vara med i det här. Och då kände jag, det kom en profet till mig mitt i allt det. För jag skulle gå i pension och tänkte att nu trappar vi ner här. Så kom bara en profet och sa: "Herren säger till dig, du har spelat i många utländska ligor", säger Herren. "Men du ska börja spela i allsvenskan. Du ska vända hem igen till Skandinavien." Och nu ser vi fulla hus. Och nu har vi faktiskt hyrt Tele2 Arena nästa år. Som tar 40 000 sittplatser i Stockholm. Vi ska predika evangeliet för alla gängmedlemmar, alla de kriminella i olika gäng. Det mördas och skjuts väldigt mycket nu, men vi tror att det finns ett svar och det är Jesus Kristus. Vi tror att det finns en som kan hjälpa. Det är en som kan gå in. Jag hade en känd rappare här nu som heter Einar som blev mördad för några veckor sedan i Stockholm. Han var väldigt känd. Han hade 200 miljoner klick på hans Spotify. Det är ganska mycket det. Som lyssnade på hans musik. Men vi fick be med honom till frälsning innan han gick hem till Herren. Så det var väldigt härligt. Och nu ska vi göra en manifestation mot våldet i Stockholm. Och polisen är på och vill hjälpa oss. Och polisen har bett om att vi ska komma och hjälpa. Polisen säger: "Vi måste prata om det här. Vi behöver hjälp. Vi klarar inte de här längre." Men det finns ju en som klarar allt. Det är en som är hoppet för Sverige. Hoppet för Norge. Hoppet för Skandinavien. Och det är Jesus Kristus. Han var, han är och han ska komma tillbaka. Han dör aldrig. Han blir aldrig sjuk heller. Tack Jesus. Han går inte med snuva. Han har aldrig haft corona heller. Och det är ju skönt att den här corona nu i alla fall håller på att förändras i alla fall. Vi får se vad som händer. Men det är fantastiskt att det här med lockdown som vi har haft in. Men det var ju till och med på Bibelns tid. Många lockdowns genom historien. Daniel var i en lockdown i lejongropen. Instängd. Och där kom en ängel och hjälpte honom. Sadrak och Mesök var i lockdown i den brinnande ugnen. Paulus och Silas satt i fängelse i lockdown. Första lärjungen satt i instängda med stängda luckor till dörrar. På pingstdagen kommer Jesus och säger: "Frid var det med er." Så det finns många sådana platser. Det är inte första gången vi har haft det. Men vi är väldigt glada nu att coronan verkar stilla ner sig. Jag var ju faktiskt utstängd från Norge för första gången i livet här i 1,5 år. Fick inte åka genom gränser här. Jag har åkt i alla år och fick inte komma in. Det var en konstig känsla, men nu är vi tillbaka. Jag säger som en sa: "I'll be back." Amen. Fantastiskt att se. Jag känner som jag sitter i storstua hemma nu när jag är här. Så hemma känner jag mig här. Och i början av det här året så fick jag bara ett ord från Herren. Han sa så här: "Det finns många saker du ska kasta iväg nu. Men det finns en sak du aldrig får kasta bort. Det är saker man ska kasta." Och jag slog upp det här. Det här är inte så säger Herren, det är så säger Wikipedia. Har ni det i Norge också? Att det finns ju synonymer kallas. Vet man synonym, säger man det på norska, synonym? Till ordet kasta. För ordet kasta, det kan man tro att vi sjunger så här. Kasta det iväg. Men ett kasta är ett mycket starkare ord. Ordet kasta betyder dumpa, säger man det på norsk. Göra sig av med. Hiva iväg. Har du varit skräp någon gång hemma så du ska gå ut och slänga skräp? Då står du inte så här utan du slänger iväg det liksom. Hutta står det. Slunga. Slänga. Få något att fara genom luften med en svängande rörelse med armen. Det är väl härligt. kassera, slänga, med hävarm förpassa i en luftburen bana. Göra sig av med utan förmånstagare. Kassera som sopor. Det är vad ordet kasta betyder inte enligt Bibeln, utan det här är liksom som det är. Men vad är det då vi ska kasta? Och då ska vi gå till första Petrus brev. Vi har ju konferens, vi familjen samlade här idag och imorgon. Så vi tar lite tid på oss och ska inte pricka så länge, för Jesus kommer snart och tiden rinner, som jag sa tidigare. Men om du går till första Petrus brev, det femte kapitlet. Och det här är ord från Herren nu. Det är inte ord från Carl Gustav, det är ord från Herren. Väldigt viktigt att vi ser det här. Det här är inte ett ord som jag har sagt. Jag bara tror att det här är ett ord från Herren till hela kristenheten. Första Petrus brev 5, 6 och 7. Ödmjuka er därför inför Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne. Och så står det så här. Och kasta, alltså hiva, skicka iväg med en hävarm, med en slungande rörelse. Kasta alla era bekymmer på Herren. Destinationen är klar. Släng dem inte på frun. Släng dem inte på pastorn. Släng dem på Jesus själv. Han säger att vi ska slänga iväg våra bekymmer på honom. Varför? Ty han har omsorg om oss. Jag älskar det här ordet. Att det innebär om du har ekonomiska bekymmer så ska du inte bära dem själv, säger Jesus. Ta och släng dem på mig. Jag får min kavaj här. Om vi säger det här är mina bekymmer. Jag brukar ta den här bilden. Det är en bra bild. Så är det ju så här. Att bekymmer sätter sig inte här. De sätter sig här uppe. Det är så här vi kommer i anden på mötena ibland. Vi är betäckta. Tyngda. När jag går på gymmet. Jag går ju på gymmet här och tränar varje vecka med min fru. Ja, istället för att gå till Spanien så köpte vi ett gymkort istället. Hur det ska gå, det vet jag inte. Man är ju medvetslös varje dag man är där. Men då sätter han, den här tränaren jag har sån här personlig tränare, han sätter på en 20 kilos väst på mig. Och det blir jättetungt. Och det är precis vad vi gör i andemån. Vi sätter på tyngdvästar på oss. Vi blir tunga, vi blir tungsinta. Inte här i Norge, men jag tar om Sverige nu. Och så bär vi de här bekymren på, som vi har. Åh. Och så kom vi till möte. Så säger pastorn, kasta alla de bekymren på Herren. Så går jag, halleluja. Tack Jesus. Nu ska jag slänga mina bekymmer på Herren här. Kastar alla bekymmer på Herren. Tju. Kastar alla bekymmer på Herren. Tju. Men det är något fel med det här. Jag kastar alla bekymmer på Herren. Till han har omsorg om mig. Snuttefiltar. Har ni sånt i Norge? Mina barnbarn, jag har ju 12, jag har 13 barnbarn, kan jag tänka er. Det är bara väller in barnbarn här hos mig. Och så har de såna här filtar, så jag försöker köpa dem av dem. Men de säljer inte dem. De vill inte bli av med sina filter, de ska ha dem där. De ska somna, så ligger de. Det är otroligt, man ska ligga med en snuttefilter. Ett barn, hon sa, bästefar, jag ska ha 700 kronor om jag ska ha den säljaren. Jag fick köpa den för 700. Hon ska få den på sitt bröllop sen hon gifter sig, tänkte jag. Men precis så här är det i anden med våra liv ibland. Vi har bekymmer. Vi bekymrar. Vi går och bär på de här bekymren. Vi har dem så här. Oh. Och så säger vi, jag ska i alla fall, jag får försöka slänga iväg det här. Och vad gör du? Kastar. Och så gör vi så här. Amen. Och så går vi upp med tunga bördorna. Liksom. Ja. Så, vad är det? Jaha, de sitter kvar. Jag prickade om det här en gång i en kyrka i Stockholm. Så sa, kom en syster till mig och sa, Carl Gustav, Sara, vi ska kasta alla våra bekymmer på Herren, som lite argt så här. Ja, jag tror det. Jag tror Bibeln säger det. Men vad ska jag göra då, sa hon. Det är ju mitt liv att bekymra mig, sa hon. Vi har ju en barnserie. Jag har en i Norge som heter Emil i Lönneberga. Och där är det en gammal tant på gården där. Hon heter Krösa Maja. Hon är alltid negativ. Det är farligt. Allt är farligt. Och den anden ska vi inte ha i våra menigheter. Vi ska inte gå med en Krösa Maja-ande. Utan vi ska ha Emils ande. Halleluja. Han som hittar på grejer hela tiden. Hissa upp systern i flaggstången och bli känd över hela världen. Hjälper de gamla på gamlehuset som får mat. Och han hamnar i Snickarbo och han gör fel. Men han, det heter inte Krösa Maja i Lönneberga. Serien heter Emil i Lönneberga. Totalt bekymmerslös liksom. Tänk om vi kunde komma in i ett sånt tillstånd här ikväll. Att vi går hem bekymmerslösa. Då har ingen mer bekymmer. Och ibland när jag ser vad som händer i Ukraina nu, så tänker jag behöver inte bekymra mig för någonting. För jag har ingenting att bekymra mig för jämfört med vad de har. Men det här går vi och bär på dag och natt. Vissa ligger på nätterna och vänder sig och vrider sig över bekymmer som är. Jag har själv varit med om det. Man ligger och vänder och vrider och vänder och vrider. Och så oroar man sig hela natten. Och sen kommer ett telefonsamtal på morgonen. Har jag inte behövt oroa mig? Allt var redan klart. Tänk om vi kunde ta de här bekymren här idag. Vad gör vi? Vi tar och kastar dem på Herren. Där borta. Med slungande rörelser. Slänger iväg dem. Har du någon gång haft ett symptom någon gång? Säger man det på norsk? Ja, jag har symptomen. Jag har ont här. Och så går vi in. Så gör vi så här. Så säger vi så här. Okej, jag har ett symptom. Är hon där? Så går vi på nätet. Ont i sidan. Ha. Kan vara. Och så klickar vi på det ordet. Och så kommer vi djupare och djupare in. I bekymren. Det har aldrig du gjort någon gång. Jag bara talar om hur jag har gjort någon gång. Och så surfar vi in oss i bekymmer. Räntan ska höjas. Åh. Om du får så mycket ränta så... Konkurs. Vad är konkurs? Tappar allt. Oj, oj, oj. Så där satt jag en gång, jag hade ett symptom. Och så satt jag på nätet. Så kom min kona in, Monica. Hon hälsar förresten så gott. Det här får du inte berätta att jag berättar för henne. För er. Så säger hon så här. Vad gör du, sa hon. Jag surfar på nätet om mina symptom, sa hon. Så sitter hon på mig och säger. Carl Gustav, sluta med det där, sa hon. Varför ska jag sluta med det där? Du blir ju bara deprimerad, sa hon. Hjälper det? Blir du friskare av det? Nej, det blir bara värre. Jag tror jag dör snart här. Det står att jag skulle dö av det där. Det börjar med ett sår där. Bula där. Och så gick det in där. Och så gick det, var man helt runt. Jag satt bara helt förvirrad. Så sa hon, Carl Gustav, får ge dig ett råd, sa hon. Surfa inte mera på den här Google eller Google eller vad ni säger. Surfa i Bibeln istället, sa hon. Surfa på ordet, sa hon. Surfa på löftena. Fyll dig med ordet, fyll dig med det du är. Så drabbas du inte av det där. Krig. Och så, alltså, allt bara föds och så kommer bekymmer, bekymmer, bekymmer. Så tittar hon och så slår med den här leden som jag inte tycker om när hon har med leden, min kona. Jag tycker faktiskt att du ska lyssna på dina egna predikningar, sa hon. De är väldigt, väldigt bra, så. Speciellt den där med kavajen. Där, så. Du Du kanske ska kasta dina bekymmer på Gud, sa. Och jag fick göra det, lägga av det där. Jag glömmer aldrig vad underbart befriande det var. Men jag var så inne i en tanke. Och att ibland så tror jag att vi ägnar för mycket tid åt våra bekymmer. Vi mediterar på våra bekymmer. Och nu ska du höra det här. Vad Herren vill tala till oss om ikväll. Förvandla din oro till bönämnen istället. Förvandla det du oroar dig för till ett bönämne. Gör dig inga bekymmer. Står det i Filipperbrevet 4. Utan låt dina, vadå? Önskningar bli kunniga inför Gud med åkallan och bön och tacksägelse. Tänk att man kan bli uppfylld av tacksägelse istället. Man börjar tacka Gud för bönesvaret. Men man tackar Gud. Nu är något som händer. Nu oroar jag mig. Vad är det som händer nu? Ja, skönt. Det är bekymrad med det. Alltså man kan bli en sån här hyperkristen. Så fort någonting händer så blir man alltid negativ. Tänker man det värsta av allt. Nu händer det. Och så låter man fienden bara börja med löpande bandet på morgonen. Och så innan frukost har man gått igenom hur mycket bekymmer som helst. Och hur många bankkonton man har mediterat över som helst. Hur många aktier man har köpt fel så många som helst. Hur ska det gå nu med det här? Hur ska det gå med det här? Och så hörde jag bara Herren tala mig. Vet du vad? När räntan går upp, när inflationen går upp, så går Guds välsignelser upp också. Guds välsignelse är inflationsskyddade. Därför att Gud följer dig. Han har omsorg om dig. Han ska aldrig lämna dig. Han ska alltid förse dig. Han ska alltid ge dig allt vad du behöver. Så du behöver inte ägna så mycket tid åt att bekymra dig. Hur ska det gå med barnen? Hur ska det gå med det här? Hur ska det gå? Visst bekymrar vi oss om våra barn. Och det är inte att vi ska inte tappa våra barn i våra hjärtan. Men det finns något där man kan lägga barnen på altaret. Man kan lägga dem där. Gud, nu får du ta hand om det här. Jag orkar inte bära det här själv. Och jag hör bara Herren tala till mig här ikväll. Att det finns människor som behöver faktiskt ta sina bekymmer om sina barn. Och lägga det på Herren. För Gud, jag hade ett bekymmer. Det var min mamma. Inte för att min mamma var den finaste mamma du kunde ha. Hon älskade mig, jag älskade henne. Men jag hade ett bekymmer. Hon ville inte bli frälst. Och det var så plågsamt. Hon kom på alla mina möten. Och jag tänkte, jag åker till Ukraina och 200 blir frälsta. Prika för mamma, inte frälst. Det var som Beethovens 50 symfoni. Vet du? Ba, 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 ba. Hon kunde bara säga, vad fint och vackert du talar, så. Jag blir så rörd när du talar. Du är den bästa predikanten i hela världen. Ja, men mamma. Hon vill inte. Och jag var så sint. Jag är så sint. Kommer du ihåg Karius och Baktus när han satt i tänderna? Jag blir så sint. Och jag satt där och jag tänkte, hur ska mamma bli frälst? Och så bara en dag så hör jag. Kasta henne på mig, sa hon. Jag ska ta hand om henne. Och då gjorde jag det. Och så tog det 20 år. Ingenting hände. Tänkte, nu börjar hon bli gammal. Herre, har du verkligen tittat till det här? Så en dag så bara fick jag ska åka med henne till Darmstadt, till Marias systrarna. En underbar luthersk församling. Och de är nunnor där, de är munkar där, och de tror på Gud för allting och de vittnar om Jesus hejvilt. Och där finns det en norsk syster som heter syster Letizia. Hon är någonstans härifrån Hamar, tror jag, någonstans från början. Vad är hon härifrån, eller? Tönsberg. En otrolig härlig människa. Vi har blivit goda vänner med henne. Och så sa jag ingenting till henne att min mamma var med. Och så satte jag henne vid frukostbord och så började syster Letizia och predika för min mamma. Så jag bara dånade om det. Och jag bara, halleluja. För om jag sa så lyssnade hon inte vad jag sa. Men varenda ord sög hon in. Och hon började dela om Jesus, vad Jesus gör. Och vi skulle åka flyga hem så sa hon, min mamma var 82 år då. Carl Gustav sa, det här går inte mer, sa hon. När jag kommer hem så ska jag börja en alfakurs, punkt slut, sa hon. Så gick hon på en alfakurs. Så ringde hon efter 6 månader och sa, Carl Gustav, nu har det hänt. Vad är det som har hänt? Jag har tagit emot honom. Vem har du tagit emot? Jesus är min Herre, sa hon. Och så sa hon till mig, och du måste förstå en sak, Carl Gustav. Kristendom är inte en religion, förstår du? Nej. Kristendom är en relation. Jaha, wow. Ja, det var intressant att veta, mamma, efter alla år. Så ringde man, jag måste ha ett ord, en granne som har cancer. Och jag måste be för honom, han har skelettcancer. Och så gav han ett bibelord och hon gick in och hände på honom. Och han blev helbredd. Sen vet du, så låg hon på sjukhus och var sjuk ett tag. Och så kom jag in på rummet, låg 6 damer där. Så sa hon, det här är min son, sa hon. Lyfter hand, han ber för sjuka över hela världen. Bara så kommer han och ber för allihopa. Så när Gud tog hand om henne, vet du, inte jag behövde bära henne själv, så gick det väldigt bra. Och nu flyttade hon hem till Herren. Hon gick hem till Herren för några dagar sedan, för några veckor sedan, vad det var, ja, inte så länge sedan. Och hon är hemma hos Jesus nu. Vad jag är glad att jag fick mamma med mig till himlen. Åh, vad jag är glad för det. Men det var bekymmer. Det var det här man bar, de här grejerna. Och jag märkte, när man bekymrar sig så mår man inte bra. Så vad gör man när man får ett bekymmer? Man gör bönämnen av dem. Och så åkallar man Gud med bön och tacksägelse. Så ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i bekymra. Nej, i Kristus Jesus. Det är där det är. Och vi måste börja tacka mera för bönesvar, tror jag. Vi måste börja uppleva tacksamhet, lovprisning. Istället för att sjunga... Du vet att vi har ju haft såna konstiga sånger i kyrkan genom året. Tänk när han sjöng den här sången, var på en gång i kyrkans sjöng. Jag går tovars döden varever jag går. Jag går mot döden vart jag går. Det är ingenting att sjunga i en kyrka. Tala om vilken dödsande det blev av det där liksom. Jag tycker om segersånger. Glory, glory, hallelujah. Amen, his truth is marching on. Amen. Tänk på Paulus och Silas, de kunde ha sjungit ack och ve och död och pina, vet du, de låg... Oj vad de var sarga, slagna, vet du. Men de började sjunga lovsånger till Gud. Där började prisa Gud, vet du. Paulus, han tänkte, ja nu sjunger vi lite här. Och så började han prisa, aj, aj, de hade ont i ryggen, man piskade i 39 slag. Halleluja, aj, aj, ja. Halleluja, aj, aj, ja. Och sjöng. Och Gud blev så excited så han började stampa takten i himlen och blev jordbävning. Och murarna föll ner, de gick ut rakt ut, helskinnade. Vad var det som hände ur ett lockdown? Därför att de inte bekymrade sig. Inte hade massa konspirationsteorier om allt tokigt som hände. Utan börja istället enkelt. Kasta dina bekymmer på Herren. Oh, glory to God! Det var ett ord jag fick i början av det här året. Innan det här med kriget hände så bara fick jag det här ordet. Bekymra dig inte för allt möjligt. För det kommer bära, trycka ner dig och nöta ner dig så att du får punktering på alla 4 däcken i livet. Och du åker på fälgarna till slut. Det är jobbigt att köra bil på fälgarna, kan jag lova dig. Och det är så man gör när man börjar bekymra sig. Man gummit går av på livet. Och man går på metall och det blir bara slitsamt. Och så orkar man inte längre. Så tar man tabletter, så tappar man sömnen. Och så vågar man inte sova längre. Och så blir det ena efter det andra. Men då är det underbart. Jag har om du kommer hem, ni alla välkomna hem till mig. Inte på en gång, men kom gärna hem till mitt hus. Jag har så fina saker på mina väggar. Varje sak är en predikan. Jag har inte jättemånga, men jag har en del saker som varje sak predikar till mig. Jag har en lapp som står. Precis när jag går in i sovrummet så står det så här. Sov gott. Jag är uppe hela natten, säger Herren. Amen. Han slumrar inte. Han sover inte. Han som bevarar Israel. Amen. Han sover inte. Han bevarar inte. Han tänker inte, halleluja, falla till sömn så att du blir ensam med dina bekymmer. Så på natta, då stänger du dörra till dina bekymmer. För Gud arbetar hela natten. Han jobbar hela natten. Amen. Jag fick ett ord från Herren jag skulle be för detta. Folk som har problem med sömn. Jag gjorde ett möte upp i Kiruna var det. Gällivare var det. Långt upp i norra Sverige. Det var minus 38 grader kallt. Jag bodde hemma hos en äldre dam och var nästan 80 år. Så kom hon framför mig. Jag kan inte sova. Jag kan glösa på nätterna. Ja, men då ska jag be för henne. Så bad jag för henne. Hon stöp i backen. Guds kraft kom över henne då. Och så på kvällen så skulle pastor släppa av mig där hon bodde i huset där. Det var ett radhus, det var minus 38 grader, det var mitt i natten, ingen var ute på stan, alla var hemma, låst dörren, var kallt. Och jag hade bara en kavaj och en slips och en skjorta. Och så knackade jag på dörren och hon öppnade inte. Hon hade somnat. Då fick jag bekymmer. Hur ska jag? Och jag kastade sten på fönstret, hon bodde jag. Och slog, knacka och ropar: vakna, vakna syster, vakna du som sover. Nej, hon snarkar, vet du. Hon snarkar så nästan tapeterna fastnade näsan på henne, vet du. Det var då. Ah, kära någon. Så vad gör jag? Då hittar jag en spark. Har ni i norsk som en spark? En spark. Så jag tog sparken och så åkte jag genom gatorna i Gällivare i 38 grader kallt. I kavaj och slips och skjorta så här. Ni heter pastorn, kom in så här fastfrusen på sparken. Vad gör du så här på natten, sa hon. Hon har somnat, tanten. Vi fick bönesvar i mötet. Så kom hon nästan. Varför kom du inte hem igår kväll, sa hon. Ja, men du har, ja, jag har sovit hela natten, sa hon. Varför ska man bekymra sig som en predikant som ut och springer på natten, sa hon. Ja, det kan jag tänka. Det är någonting fantastiskt. Och leva bekymmerslös. Jag sa halleluja. Kan detta predika till oss ikväll? Kan detta vara ett budskap från Herren till oss ikväll? Det är dags att sluta och bekymra sig. Utan förvandla dina bekymmer till bönämnen. Direkt kom överens med någon. Du har ett ekonomiskt bekymmer. Ta någons hand. Sträck ut handen till någon och börja be om att Herren ska göra ett under för dig. Så det finns saker som vi ska kasta iväg. Det här är som jag sa, jag hinner inte med allt ikväll, men jag ska i alla fall börja lite smått här. Vad är det med vi ska kasta? Jo, vi ska kasta vårt bröd över vattnet, står det. Vi ska kasta iväg våra pengar. Till mission. Till det som är utanför våra egna liv. Vi ska inte behålla allt vi har. Vi ska dela med oss. Och på engelska står det: cast your bread upon the water, står det. För i tidens gäng så kommer det tillbaka. Med andra ord, det generösa i våra liv, det ska vara att vi kastar iväg. Vi ska kasta oss ner inför nöden som är i världen. Vi ska vara den barmhärtige samariten som inte, som stannar vid nöden, som böjer oss ner och kastar oss ned där den slagna halvdöde personen låg, där ska vi vara. Och när vi förlorar det, så förlorar vi något förfärligt i livet, när vi inte längre bryr oss om det som går sönder i andra människors liv. Det är väldigt viktigt att vi kastar oss ner. Vi ska kasta pilen på marken som kungen skulle göra. Och då fick han 3 segrar. Prisat var när han slog pilarna på marken. Man skulle ha haft 5 eller 6 om man hade slagit 5-6 gånger. Så det är dags nu igen att börja drömma. Alltså det är dags för nya drömmar. Jag har sjungit en sång nu i 2 dagar. Jag fick min fru sjunga med mig också. Vi satt vi var i Prika något land här någonstans. Så bara kom det här. Jag har hört trumpeten ljuda. Den har kallat oss till strid. Och så vidare. Nu är det segertid. För vi är Herrens segrande armé. Det är dags med de där tonerna nu. Att inte bara gå in i oss själva, utan se, vi är kallade till strid. Vi är kallade i ett heligt krig att vinna världen för Gud. Det är dags för nya drömmar. Det är dags för nya visioner. Halleluja. Jag sa halleluja. Det är dags igen för nya initiativ. Ja, men nu är det svåra tider. Ja, men det är då det ska hända. Det är nu den heliga ande vill koppla på oss i strömmarna och inte frukta. Inte, när allt ni ser allt är, lyft upp era ögon. Nu nalkas er förlossning. Nu ska vi vinna världen för Gud. Nu är det dags att plundra helvetet och befolka himlen. Nu är det dags att gå ut med ordet och förkunna hans, att kasta oss ned till nöden. Att vara barmhärtig samariten. Att kasta våra pilar på marken. Jag ska kunna tala mycket om detta. Men jag kan inte hinna med alltihop idag. Men det här är viktigt. Att vi ser detta, hur otroligt viktigt det är att vi kommer in i denna tid att göra våra bekymmer till bönämnen. Jag brukar berätta för er förut här om en annan år när jag var här. Om den hela platsen som heter Risvede som inte finns på GPSen. De är 8 medlemmar, alla är inte aktiva i den församlingen. Och de har köpt ett tält för 400 personer. Det är det. 8 medlemmar, alla är inte aktiva. Och i deras lilla kyrkolokal så står det så här. En liten bonad på väggen. Sluta aldrig att önska. Sluta aldrig att be. Sluta aldrig hoppas. Under kan ju ske. Åh, vilken underbar sted. Och jag har skrivit upp den här. Jag har tittat på den ofta. Det får aldrig sluta önska. Det får inte bli så gamla så vi slutar önska. Ja, jag önskar jag dog snart. Nej, men det är inte så du ska önska dig. Önskar inte döden. Önskar dig livet. Önskar dig hälsa. Så du kan vara med och arbeta för Gud. Jag var uppe i norra Finland för några år sedan. Jag predikade om mission. Jag älskar att predika om mission. Så var det en gammal syster som reste. Hör du Carl Gustav, sa hon, mitt i mötet. Kan du be att min cancer försvinner så ska jag åka med dig till Indien och koka gröt, sa hon. Ja, det var underbart. Vilken härlig. Ja, precis, barnförändring. Det var hennes bönämne. Hon ville bli frisk så hon kunde tjäna Gud. Bekymra inte för någonting, står det. Instead of worrying, pray. Let petitions and praises shape your worries into prayers. Letting God know your concerns. Before you know it, a sense of God's wholeness, everything come together for good, will come on and settle you down. It's wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. Det här är en bibelöversättning som säger så. Ödmjuka er inför Guds mäktiga hand. Men det är en sak, och jag vill komma till det här nu, som vi inte får kasta bort. Du ska kasta bekymmer, du ska kasta allt det. Men det är en sak du aldrig ska kasta bort, och det är din frimodighet. Hebreerbrevet 10:36 säger, kasta inte bort din frimodighet. Den har med sig stor lön. Stor lön! Det är dags att vara frimodiga. Det är dags att gå på vattnet. Det är dags att gå på vattnet. Får säga vad du vill om Petrus, men för mig är han en hjälte, denna älskade Petrus. Som sitter i båten med sina lärjungar, kompisar, och det är fullt storm. Och alla, man ska kunna oroa sig till döds i en sån resa. Och helt plötsligt kommer Jesus och går på vattnet. Och han går inte så här, käre Gud, hur ska det här gå liksom? Han bara går. Han är inte rädd för något, inga bekymmer. Och när han stannar till där så säger ju Petrus, Jesus, är det du? Ja, det är jag. Det är jag, säger han. Wow! Om det är du, får jag komma till dig på vattnet? Och Jesus sa inte så här. Broder Petrus. Nej, det går inte. Varför då? Därför att jag är Guds son. Jag har all makt i himlen på jorden. Jag kan gå på vatten, men inte du. Sitt i båten som alla andra i kyrkan. Så är du trygg. Men Jesus sa inte det. Jaså, sa Jesus, sa inte det. Vad säger Jesus? Han säger kom. Ta ett steg på er. Åh, vad roligt att du vill komma till mig på vattnet. Så han tar sitt första. Jag kan ju höra med andra i församlingen där i båten, båtförsamlingen där. Gör icke detta. Har du hört om någon som har gått på vatten förut? Mose delade vattnet, men gå på vattnet. Är det någon i... Du vet, Petrus kan ju inte läsa Matteus 14 och se vad som skulle hända. Matteus 14 var inte skrivet. Nej. Utan han tog steget. Jag har ju sagt i många år att tänk om någon människa på jordens yta skulle kunna rita Petrus när han gick på vattnet. Alla tavlor, nästan 100%, är Petrus sjunkande. Jag jobbade i Södermalmskyrkan i Stockholm tillsammans med Bror Spets. Då hade jag en tavla där på mitt kontor som var Petrus som sjönk varenda dag och tittade på honom. Han sa så här. Det var min bild. Det är inte underbart, man sjönk hela tiden. Du står bara och sitter och tittar. En dag tänkte jag, nej, jag tar ner den här tavlan. Och så sa jag det på något ställe, jag var i Charkov i Ukraina. Den staden som håller på att sönderbombas totalt just nu. Är det ingen, så kom det en bror och sa, här är en tavla, sa han. Hon kommer hem till mitt hus, ska få titta på den tavlan också. Det är Petrus och Jesus som går tillsammans på vattnet. Jag kan ju höra hans kompis säga, Petrus, gör inte detta. Gå icke ut. Det är tryggt här i båten. Vi har nog med bekymmer i alla fall. Ska jag leta efter en till på botten, det går ju inte. Det är dömt att misslyckas. Har du hört någon som har gått på vatten? Nej, men det är den första jag. Och så går han. Och så bär det. Alltså så bär det. Ja, men Carl Gustav, vi vet ju alla vad som hände. Han sjönk. Ja, men har du tänkt på en sak? När han sjunker så står inte Jesus och säger hej då Petrus. Kan ni sjunga en sång i båten? Jag har hört om en stad ovan molnen, Amazing Grace. Och nu är det tungt. Nej, han tog upp han i Hanna. Hör, lyssna nu, om du inte kommer någonting. När du faller så faller du aldrig ur Guds hand. Du faller i Guds hand. Det innebär att han går med dig hela vägen ner. Och han drar upp dig. Och jag är så glad att inte Jesus tog honom under vattnet som en grodman så här. Gör aldrig om det där igen. Och de andra sa, det var vi sa hela tiden. Vi sa det, vi var när vi kände i våra hjärtan, det här är fel. Men det var det mest rätta som har hänt i världshistorien, kan jag säga dig. Han tog ett steg, han sjönk, men han kom upp igen och han predikade på pingstdagen. Vad fick han då? Frimodighet. Ha med sig stor lön. Ja, frimodighet med sig stor lön, sa jag. Jag sa frimodighet med sig stor lön. Ska strax återkomma vad vi ska vara frimodiga, vilka områden vi ska vara frimodiga. Men jag tror av hela mitt hjärta att frimodigheten ska stiga nu i den här tiden. Efter coronan och efter vad vi är inne, så ska frimodigheten på olika områden, så vill jag bara uppmuntra dig att vara frimodig på. Därför att den första kristna, de bad om frimodighet. För vi läcker ju hela tiden. Så vi behöver mer frimodighet. Vi behöver ny frimodighet. Och frimodighet har med sig alltid stor lön. Alltså det har med sig stor lön. Jag har ju berättat den här storyn många gånger i mitt liv. Och jag läste samråd och sa till mig, Carl, tell the stories. Vi har hört alla predikningar i världen, sa han här i Amerika. Så berätta vad du har varit med om, sa han. Vi pratar om Armenien idag. Jag har spelat in en liten video till er alla. Jag visade den på Vision Norge för några veckor sedan här. Men jag ska ge den till Ingar, för att ni var med i Armenien här från från Hamar och Lillehammer när det var krig, när jordbävningar var, då kom de norska vännerna ner till Armenien och började predika och hjälpsändningar. Och de glömmer aldrig Armenien, så de har gjort lite vin där de ber för Norge och för frälsning i Norge. Du kanske kan visa det någon gång här. Men i alla fall så, jag sjöng själv ni där på, stod på ruinerna. Alla sa, åk inte dit, det är ju krig. Det är farligt att åka till Armenien, det är jordbävning och det är krig. Tänk om det kommer en jordbävning till. Ja, men tänk om det inte kommer någon jordbävning då. Det kan ju bli två gånger. Ja, allt kan ju hända, men vi åker. Så vi åkte ner istället på ruinerna i Kervakan, Spitak och Lena Kahn där uppe. Och vi åkte till Armenien och till Yerevan och hade ett möten. Och så fick jag hyra sporthallen i Yerevan, den största, den har ju med 10 000 sittplatser. Det var helt fantastiskt. Kulturministern i Armenien gav den till oss, så vi skulle hyra den då. Och vi var ju så glada. Och vi bara såg, jag stod och tittade när alla människor strömmade in. Det var 10 000 plus liksom. Kanske 12 000. Överallt var det armenier, överallt. Och så tror jag att jag tittade på det. Wow, och jag var så redo. Jag hade laddat min predikan. Så kommer det bara ett telefonsamtal från kulturministeriet. Ni får inte ha något möte ikväll. Ni får ställa in. Men ska ni ha ett möte får ni ha en konsert. Men ingen predikan. Jag tänkte, vad gör jag nu? Så står jag där. Så bara fylls jag frimodighetens ande. Så hör jag inom mig, Carl Gustav, idag ska du ha din första och din sista konsert i livet. Och jag blev bara kall liksom. Om du hade varit till vår syster som sjunger så vackert, vad kallar jag för ängla sångerskan. Men jag står och sjunger där. Och så kom den här frimodigheten, vet du. Vet du, frimodigheten är en stor lön. Jag kunde inte se någon lön då liksom. Jag tänkte, man går in och så sjunger man, så går man ut, så kommer man aldrig tillbaka. Det går, man kan ju lösa det här. Men det satt 10 000 människor, de ska inte stå där. Så jag sa till min tolk, Sara, ikväll ska du sjunga. Jag sjunger på engelska, du sjunger på armeniska. Men jag är ingen sångare, så. Du, det är inte jag heller, så. Men nu gör vi det, du och jag. Så vi bad, hon bara, åh Jesus hjälp oss. Vi bara satt. Och så gick jag upp. Och så sa jag bara att vi får inte ha en predikan, men jag ska sjunga en sång. Som var i 20 minuter. Så sjöng jag, Herren är här ikväll med sin helande kraft. Han botar de sjuka enligt Matteus 9, 35 och 37. Halleluja! Och där stod jag. Och hon sjöng med, vet du. Vet du, idag är Sara den mest kända sångerskan i Armenien. Det var jag som hjälpte henne. Nej, vad fan. När vi var färdiga. Och jag kände verkligen hur Guds ande bar oss när vi stod och sjöng där. Jag kände salvelsen. Hela rummet var fyllt av Guds helande kraft. Och det första som händer, så kommer en kvinna med armarna efter vi hade sjungit färdigt. Så gör hon så här. Vad är det? Jag var förlamad i armarna och i benen. Jag hade polio sedan jag var liten. Och så grät hon. Och det här som finns i ögonen på kvinnor. Vad heter det? Mascara eller vad heter det? Ja, någon grej där som sitter runt ögonen. Det bara rann ner, vet du. Och grönt och svart. Och tänk vad man kan blanda i ett öga. Man får inte missa, för man kör fel rakt in i ögat. Utan man måste... Ja, det var så otroligt. Då är det stark salvelse när kvinnan tappar mascaran, vet du. Det släpper de inte i första hand. Men det bara rann i för kinderna. Och så sa jag, helad. Så hör jag, så skriker det till upp på läktaren. Det var en kvinna som var blind som fick sin syn. Och då tänkte jag det, vi var svaga, vi hade ingenting, men vi var frimodiga. Gud gav frimodighet, han sträckte ut sin hand, han botade de sjuka, han gjorde under, och han gör det idag! Och jag tror, förstår du, det är tid för ny frimodighet i Guds församling. Den här församlingen ska vara känd för sin frimodighet. Den här församlingen runt om i den här byfolken här, vi ska vara kända för frimodigheten. Vi ska inte dra oss undan, vi ska inte dra ner och trappa ner, nu är det farliga tider. Nej, i de farliga tiderna, då reser sig frimodigheten. Då kommer Guds ande över oss. Och då är det så att när Guds ande kommer över frimodiga människor, då händer någonting. Så var frimodig i dina handlingar, i ditt vittnande. Det har med sig stor lön. Sen ska vi vara frimodiga att proklamera Guds ord. Proklamera löftena. Jag tror att vi ska göra det igen. Vi gjorde det ganska mycket på 80-talet. Vi proklamerade Guds löften. Men så har vi tappat ner det här, tycker jag. Inte hos er, men jag har märkt liksom i mitt eget liv bland annat, oj, vad jag är, att vi har tappat det här med bekännelsen. Den goda bekännelsen. Vad gör den? Jo, den tar Guds ord och säger att det är sant. Guds ord är sant. Du vet att om du tar en apelsin och stryper en apelsin, säger man det. Vad gör man? Sträller. Skräller apelsinen, ja. Vad händer då? Det kommer apelsinsaft ut. Om du tar en tomat och skräller en tomat. Vad är det som kommer ut? Det är väldigt djup undervisning här ikväll. Då skriser jag. Skräller något annat kanske. Slår ihjäl en tomat. Du skriser en tomat, då kommer det tomatjuice ut. Absolut. Tar du ett äpple och skriser ett äpple, så kommer äppeljuice ut. Tar du en kristen och skriser en kristen, så kommer det ut som är igen. Vad har du lagt i dig själv? Vad har du tagit i dig? Är det fullt av ordet, så kommer ordet ut. Salvelsen kommer ut. Kraften kommer ut. Ordet som du har lagt i ditt hjärta, som är nära din mun, står det, kommer ut. Våga igen och börja proklamera Guds ord. Det är mitt lilla budskap andakt här ikväll. Vi ska börja proklamera ordet. Börja vara frimodiga i våra handlingar. Och sen till sist, var frimodiga i bönen. Alltså, var frimodiga i bönen. Hon bara silendo, hör jag. Var frimodiga att lovprisa Gud. Skäms inte. Jag menar, vi är norrmän, vi är stilla folk. Vi är lite stillsamma. Nej, det är ni inte. Jag var på OL på 94 med Ingar. Där var inte norrmännen stilla, inte. Inte när Dali körde skidor. Då gick det fort och det var många som stod och de var röda i ansiktet, inte bara vid dräkterna, det var rött överallt. Oj vad de skrek. Och vi hade nästan inga guld på den tiden i Sverige. Så sa en norsk affärsman på flyget över till Lillehammar, sa det är tunna visor i Sverige nu för tiden, sa han. Var lite guld, stod det OS-guld, guld, guld, guld. Dali tog guldet där uppe på Lillehammer. Då. Så vi var på storslalom, du och jag. Kommer det? Och det var fantastiskt i alla människor. Hängivenheten. Vet du, jag älskar hängivenheten. Jag älskar hängivna kristna. Som är glada i sin frälsning. Kan vanligt folk glädja sig över en läderkula som går in i ett hönsnät? Och hela Norge står och skriker. Förstår du? Då kan väl vi glädja oss över en som besegrade Satan för 2000 år sedan. Då kan vi med frimodighet gå fram och då till nådens tron. Och det är där jag känner att vi bara måste bryta försiktigheten. Bryta inåtvändigheten. Vänd oss ut. Våga andas. Våga vara glad hur den ser ut i världen. Låt fröjd i Herren, vad är det? Det är våran starkhet. Det kan vara hur galet som helst utanför huset, men i ditt hjärta kan det vara full glädje. När du ber i tungor, när du vågar lova brist högt. Och du hör de andra fångarna, hör när Paulus och Silas sjöng lovsånger. Låt det höras att det finns ett folk i Hamar, Lillehammer och Jövik och alldeles och alla dras överallt här. Vi är glada människor här. Alltså har vi glada människor här. Och vi kastar bort den nordiska försiktigheten. Den kan ju gå med på nerverna ibland. Jag blir så sint på det där. Jag har ju berättat här många gånger, ni kanske har hört mig, men ursäkta jag repeterar lite då. Men det var som man ska säga, ett under ska man sjunga många gånger om. När jag gick på Rema för flera tusen år sedan. Jag var faktiskt innan Åge Ålskär, året innan han gick. Så gick jag på Rema och sen kom Åge över året efteråt då. När man går på bibelskola så kan det vara tufft att vara bibelskoleelev. Man har inte allt vad man behöver. Och man får be Gud om gode Gud att signa maten. Du vet, det kommer där liksom. Välsigna maten. Om någon kommer och vill bjuda dig på mat som bibelskole så ber man inte över det. Man bara kommer. Det är klart vi kommer. Då kom det ett par som härstammar från Norge. De heter Halversen, Phil and Firm Halversen. Fantastiska bönemänniskor. Så Carl Gustav, ta med dig din vän och hans fru och din fru. Så ska vi bjuda på mat ikväll. Och vi var ju så glada. Alltså vi åkte ju bara så här. Yes! Vi får middag idag. Vi hade det tufft då. Så kom någon med kärlek och sa att vi ska bjuda på mat. Och då var vi ju så glada. Så kom vi utanför huset. Och så stod det en Cadillac utanför huset där. Har ni en Cadillac? Hjälp, vilken bil. Jag tittade på min gamla bil som behövde förbön hela tiden. Och den gick lite grann ibland och ibland inte. Jag noterade. Herren älskar vissa människor. Det är grejt. Jag är inte avundsjuk, jag bara tänkte wow. Så öppnar de dörren och står det här härliga äldre paret. Åh, välkomna till oss. Vi har sett fram emot det här och får bjuda er på mat här ikväll. Jag kom innanför dörren och var högt i taket. Tavlor på väggen. Vi hade inga tavlor i vårt hus. Vi gjorde våra egna tavlor. Matta var så här tjock. Täppen. Fin heltäckande matta, vet du. Juhu. Soffan var av plysch. Ni som är äldre, ni vet vad det var på den tiden. Det vet inte, ni yngre vad det är för någonting. Men det var ett fint material. Man kände sig, åh. Så fint. Åh, Gud har välsignat vissa människor totalt alltså. Så säger han, kom ska visa bilen i garaget jag har. Jag har en bil till, så. Har du två bilar? Den här som jag har i garaget, den är helt ny. Den fick jag igår. Det var en som gav till mig en ny bil. Jag tänkte, herre, jag har också en adress. En liten adress där. Jag kan inte hitta hem till mig. Det var röd. Oldsmobile heter den. Så kom vi tillbaka in i huset i storstugan och så stod vi och tittade. Vi bara stod och tittade. Imponerad av allt det fina. Allt var det finaste, perfekta, ordning och reda. Så säger det här paret, vi är så tacksamma att ni har kommit från Skandinavien och går bibelskola. Vi är ju själva härstammar från Norge, sa de. Många år sedan flyttade hit, men Gud har väl signat oss så kolossalt mycket. Så. Jag tänkte, ja, det har jag noterat. Alltså allt det här har vi fått av Gud som vi har här. Och så säger han så här. Och nu är det så, kära vänner från Sverige. Är det någonting i det här huset som ni behöver? Så bara ta hem det. Vet du vad jag tänkte? Jag behöver alltihop det här. Men jag är svensk. Jag har varit i Ukraina och har mycket. De har sagt, nej, inte ska vi flytta. Vi flyttar hem till oss. De är mycket tuffare än vad vi är. Men jag är svensk. Så jag bara, Och det är inte fint att säga att man ska ta för sig i Sverige, utan det, man ska inte säga, nej, inte ska jag ha det, nej, nej, nej. Och dumt att säga så. Och typiskt svenskt. Nej. Så jag gjorde ett misstag, Ingar. Jag bad min kona önska. Hon är inte svensk, hon är dubbelsvensk. Vet du vad denna kvinna säger? Så säger hon så här. Ja, vi behöver en visp. Nej! Det är inte sant. Hon ska ha en visp. Och så lägger hon till en sak som gjorde det ännu värre. Den behöver inte vara elektrisk heller. Vi kan veva. Och jag bara stod för lammet. Vad gör jag nu? Jag var för sent. Hon var redan på väg till köket. Kom, jag hittade faktiskt en visp utan elektricitet, sa hon. Den är för hand. Så gav den till Monica och jag stod. Jag tänkte, om vi fick börja om här. Så vi åkte, gick in i bilen och min vän då som var med också, han kom hem med en tesked. Vi höll på att utbe oss i trosförkunnelsen. Ta för sig inför Gud. En visp. Och en tesked. Man of faith and power. Min kona körde bilen hem. Jag satt med vispen. Och jag var sint. Jag trängde ett äktenskapsseminarium nu. Så sa att efter ett tag så kan jag inte hålla mig länge. Så Monica, jag måste rensa luften i det här. Varför? Sa du visp? Vi kunde ju gått på mattor så här. Vi kunde ju haft en tavla. Eller en soffa, en stol, en bil. Han hade ju två bilar. Jag höll på där inte. Hon bara sa ingenting, bara körde. Så kom ett rödljus och stannade hon bilen. Så tittade hon på mig. Du sitter och anklagar mig för att jag tog med en visp. Du sa ingenting, du sa. Åtminstone sa jag visp. Men du sa ingenting, du. Så sitter inte här och klaga så. Och då tänkte jag, så där är vi ibland i bönens värld. Vi tror inte att vi är värdiga att be Gud om stora ting. Gud är arg på oss. Gud är synd på oss. Nej. Ikväll när du kommer till Gud, var frimodig i din bön. Alltså var frimodig i din bön. Den har med sig stor lön. Och det ligger någonting i stor lön, vet du. Och jag tror, jag bara känner så här att be inte Gud om en visp nu ikväll. Eller en tesked. Ta för dig. Inför tronen. Låt oss vara då med frimodighet gå fram till nådens tron. Ska vi stå upp? Nu har brukat väldigt länge här. Prisat vara Herrens namn. Ska vi låsa att den kommer upp också? Ska vi ta och be tillsammans? Vi ska vara frimodiga. Jag sa vi ska vara frimodiga. Frimodiga vårt givande, frimodiga böner, frimodig i våra handlingar. Jag ska kunna berätta många, många exempel. Jag har in till det om hur Gud har hjälpt oss i svåra situationer när vi har varit frimodiga. När det kommer någonting över dig som inte är dig själv. För dig själv så har du inte det. Men det finns en mantel av frimodighet. Jag skulle vilja be ut det här ikväll. Vi kommer ha förbön imorgon också och på söndag här. Och kommer mycket. Men jag skulle vilja be för dig som känner att jag har tappat min frimodighet. Jag behöver få tillbaka mig frimodigt i bönen, frimodigt i lovprisningen. Jag behöver kliva ur. Vi har varit inne i en pandemi nu. Vi har varit inlåsta, instängda i våra hem nästan. Vi har inte kunnat mötas. Och ni kanske fortfarande inte vågar komma. Men vi ska be för dem. Nästan fått en slags pyjamaskristendom. Där vi sitter hemma och tittar på nätet istället och inte går till kyrkan. Låt oss gå till kyrkan igen. Alltså låt oss gå och möta. Vi behöver varandra. Alltså vi tränger varandra i de här tiderna. Vi tränger varandras gemenskap. Vi tränger varandras böner. Vi tränger varandras tro. Jag tränger dig, du tränger mig. Men idag hör du Herrens röst säger kasta dina bekymmer på Herren.